When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen. Ytterligare ett avsnitt med Kalle Zackari Wahlström och Patrik Sellman. Patrik, hej!
Hej, Kalle!
Är du redo för dagen?
Ja, jag är nog redo. Vi får försöka. Det är mycket nu, vet du. Det är ju maj.
Ja. Berätta, vad gör du?
Vad jag gör? Jag kör upp land med min nya jordfräs. BCS 740. Ja, precis. En med kraftuttag som jag köpt inför mitt åldrande nu. När jag fortfarande arbetar för fullt och... Så att jag ska ha lite dieselhjälp, maskinhjälp när jag blir äldre och kunna hålla igång utan, ja, när krafterna avtar. Man har ju sett en tendens fram till nu i alla fall att de gör ju det, även om man tränar och sådär, va.
Ja, funkar det bra eller?
Ja, det gör det. När man slutar brottas med den. Och det kommer jag ju ihåg ifrån den här vanliga, enkla, ja, mer kultivatorjordfräsen. Du vet, en sån där du köper för 5, 6, 7 tusen. I början, man slet med den här maskinen, vet du. Och den for. Och nu när man liksom har lärt sig att förstå sig på den, då kan du gå bredvid och hålla ena handtaget med ena handen, liksom.
Är det sant? Är det så man ska göra, alltså?
Alltså, när du lär dig det... Du måste lära dig att slappna av med maskinen, Kalle.
Jag tänker på din, den nya traktorn som ju då är som en blandning mellan en traktor och en jordfräs. Alltså en tvåhjulig traktor är det, kan man säga.
Mm.
Den kan man väl inte riktigt brottas med. Den är väl för kraftfull. Så då får man väl lära sig det av sig själv.
Ja, jo, men du, vet, du har ju sett mig. Du ser ju hur stor och stark jag är. Jag kan ju brottas med en sån. Ja. Och du då? Du som marklyfter, vad är det du marklyfter? 270 kilo?
Ja, 265 har jag tagit.
Ja, ja. Snart 270.
Ja.
Nej, men så är det. Det går allt att brottas med dem där också. Det är ju en medvetet vald maskin faktiskt, just i och med att... otroligt bränslesnål i förhållande till vad du får ut för arbete. Om du tänker sådana här gamla små traktorer.
Mm.
De är ju jättebra för du kan köra på väg och flytta och köra stora vagnar och sånt där. Men om du tittar på den här möjligheten att göra en uthållig grej med begränsade mängder diesel och sådär. Den drar oerhört lite diesel, va? För att det är ju egentligen två hjul, en motor och en väldigt proffsig transmission, alltså växellåda och uttag. Det finns ingen onödig vikt på den där överhuvudtaget, va?
Nej.
Inga stora ramar, ingenting, utan det är ju växellådor och sånt som håller ihop det hela. Och då går det åt mycket mindre energi att köra den, va?
Just det.
Så är det. Nej, sen håller jag ju på och tillverkar kupor som ska iväg.
Just det, bikupor.
Jajamensan. Mm. Och vi kan väl säga så här att det är ju en väldigt tur att våren är så sen i år så man inte ligger efter så mycket.
Ja. Ja, men nu är det faktiskt våren här ju. Idag är det närmare 20 grader hos mig.
Ja, det har stigit nu ganska fort faktiskt där.
Ja, det är ju säsong för biodling. Försommaren är ju binas stora... Hultsfredsfestival varje år där de samlas i flockar på Säljar som blommar och en massa annat som du kommer berätta om nu, Patrik.
Ska vi ta han med bävan i rösten.
Jag är lite nervös för avsnittet, det är jag har försökt radera grejer på hårddisken så jag ska ha mycket plats. För jag tror att det här kommer att gå i lång bänk. Men ska vi ta det från början? Berätta om bin.
Ja, berätta om bin. Bin är ju en av de framgångsrikaste arterna på den här planeten.
De har hajar, eller?
Ja, sköldpaddor, alligatorer, krokodiler och några till så, va? Alltså, du kan ju ta de små encelliga varelserna som finns också. De har ju också funnits väldigt länge. Men om vi tar bin så har ju de funnits i minst 30 miljoner år.
Det är jävligt länge.
Det finns, ja, det finns fossil som man har hittat som kryper uppåt 100 miljoner år då, men då vet man inte om det är de här samhällsbyggarna eller om det är bin, solitärbin då, som bor ensamma.
Ska vi ta den skillnaden med en gång kanske?
Ja, det kan vi göra. Alltså vi har i Sverige idag cirka 200 solitära biarter och samhällsbyggarna, där fanns det en art förut då. Och det var det nordiska bit, det vi kallar för det nordiska bit då. Det är det som har funnits här i det nordligaste utbredningsområdet då. Apis mellifera, mellifera kallas det. Och det har funnits i Nordeuropa, Storbritannien och ner på kontinenterna. I Frankrike hade man det också. Och ända till Alperna. Det var Alperna som var skillnaden söderut. Mm. Och söder därom då fanns ett gult bi, det italienska biet, Apis mellifera.
Lite mer temperamentsfullt och
ligustika.
Tycker familjen är viktig.
Ja, men familjen har varit viktig i
för bin i alla tider.
alla kulturer och arter i princip. Men det är ett bi som man tog hit faktiskt första halvan av förra seklet då. Och som är en framgångsrik art där nere. Och hur ser det ut i Italien då? Jo, där är det ju så här att där får du en högsommartorka.
Mm.
Och är det torka, då får du ju ingen nektar. Och det där råkar vi ju ut för även i Sverige. Det är mer än en biodlare som har lurat sig på att det är så vackert väder och solen skiner så mycket och det är så varmt och blommorna bara står där i full blom. Och så svälter bina ihjäl i princip, va?
Du, pratar du med mig nu? Alltså, du kan säga det rakt till mitt ansikte istället, Patrik. Jag hade ju väldigt torrt i fjol.
Ja. Så är det. Jo, men det är högsommartorka har ju blivit vanligt på många ställen i landet. Så är det ju, va? Så att det är någonting att tänka på. Det är ett riktigt nybörjarmisstag där att man tror att allt är okej. Bara för att solen skiner och det blommar mycket, va?
Just det.
Men det behövs vatten också. Så att både varmt och fuktigt, då är det bra för bina då. Men just det italienska biet då. Det är ju så att där gäller det för dem att ha en väldigt snabb vårutveckling.
Mm.
Så att man hinner bygga upp ett samhälle innan torkan slår till. Ni vet hur, om ni har varit på semester i Medelhavet, att det är väldigt sönderbränt på sommaren och sådär. Va? Varmt och skönt. Och det innebär att de utvecklas snabbt. Och det gör de även här. För man tog hit det. Och det var ju när det billiga industrisockret kom.
Mm.
Och ja, men för att de gasar ju på. Blir det lite värme där i mars som det ofta blir, då gasar de ju full gas. Men det finns ju inga blommor här.
Nej.
Och nektar. Och blir det sen kallt igen, de här bakslagen, ja då sitter de där med sina stora yngelrum. Och försöker hålla 35 grader där inne. Och då går fodret åt fort, va. Så att det är det billiga industrisockret som har gjort att man kan fodra dem och stödfodra dem och i princip hålla liv i dem. Och då har du stora, starka bisamhällen. Och det är, som alla vet, så finns det ju en jordbruksgröda nu för tiden som heter raps.
Just det.
Och historiskt har ju den gett väldigt mycket nektar.
Ja.
Så att det blev ju attraktivt med de här bina som kunde vara så stora så tidigt på säsongen och dra in de här stora skördarna i jordbrukslandskapen då. Så att vi höll på att utrota vårt eget bi då.
Okej, så man fuskade liksom med de här italienska bina, man matade dem med socker och sen var de stora och starka när rapsen blommade och då fick man mycket honung.
Ja, och det har ju stora ekonomiska incitament för biodlare då va.
Mm.
Och sen var det dessutom så här att vårat nordiska, vårat mörka bi, det som har följt inlandsisarna upp och ner genom Europa i det nordligaste utbredningsområdet, det försiktiga biet, det gav något man kallade för bastarder eller blandrasbin med de italienska som blev väldigt temperamentsfulla kan man säga.
Mm.
Nej, men det är så här att det är väldigt lätt att avla på försvarsvilja på bin.
Jaha.
Genom att selektera inom situationstecken snälla bin då va. Man kan ju enkelt föreställa sig att det har varit ett visst överlevnadsvärde, alltså en selektion historiskt på att bin som sitter på det här fantastiska fodret som honung är kilovis inne i sina bohålor, att de som försvarar det där har haft lite större överlevnadsvärde till en viss gräns. Bin har ju så att de har hullingar på sin gadd så att den sitter kvar när de sticker. Och giftblåsa och en del annat slits ur kroppen så bin dör när det sticker då.
Så allt för aggressiva bin, de dör på eget grepp, faller på eget svärd.
Så kan man säga, ja. Så kan man säga. Men samtidigt så finns det ju då en balanserad nivå där. Och det är ju betydligt mer försvarsinriktad än vad våra domesticerade bin är idag då. Och då blir det så att när de korsar sig så får du något som heter heterosiseffekt.
Mm-hmm.
Alltså man kan säga att de blir friskare och naturligare. Det använder man ju husdjursavel och sånt också. Det är för att få större genetisk spridning helt enkelt. Blandrashundar till exempel i första generationerna tenderar ju ofta att vara väldigt psykiskt friska och fysiskt friska och så.
Låt oss inte gå in i blandrashundsträsket för då kommer vi bli nermejlade av arga kennelmänniskor.
Jaha, du har varit förföljd på området, Kalle. Hur ställer du till det hela tiden? Är det inte hundägare så är det veterinärförbund och
jag hade möjligt. Jag doppat tån i den iskalla sjön och det vill jag inte göra om, kan jag säga.
Nej, okej. Okay. Spelar ju egentligen ingen roll.
Jag fick ett brev från Länsstyrelsen som låg i brevlådan nu och jag har blivit anmäld igen. Och då bifogade de anmälan. Det var ett mejl från en kvinna och hon skrev, hon öppnade brevet med: jag kan verkligen ingenting om får, men jag tycker att deras får ser undernärt ut. Det tycker jag var starkt. Och då blir det liksom en anmälan som jag sen måste, jag får liksom ett läskigt brev från Länsstyrelsen. Det lades ju ner naturligtvis för det, men det är bara så kul att inte veta någonting om får, men ändå tänka att det är liksom på hennes ansvar att rädda våra får.
Jo, men det är ju så. Är du i det, alltså det finns ju människor av alla de sorter och går man in och blir en offentlig person så exponerar man ju sig för dem.
Ja. Så är det. Men skit i det. Tillbaka till bina. Bin är bra ur beredskapssynpunkt, eller hur?
Ja, de är bra ur väldigt, väldigt många aspekter. De är ju bra på att pollinera stora mängder med blommor av samma sort till exempel. Va? Vi har ju massvis med pollinatörer. Jag har i min trädgård så satsar jag ju väldigt mycket på örter och fruktbär och ja, inte bara bärbuskar utan buskar överhuvudtaget som blommar och ger mycket nektar och pollen och sånt. Och även träd. Mest fruktträd då, men det finns annat också som ger mycket.
Ja.
Och det är ju för att få ett rikt insektsliv i trädgården. Många, ofta när jag möter folk som är intresserade av bin så tänker de att de ska odla i trädgården för bina.
Mm.
Men det är ju så här med biologisk mångfald då, det som skapar stabilitet i ekosystem, i biotoper då, det är ju artrikedom va. Och det som utmärker de flesta pollinatörer och de som går till blommorna för att få energi i form av nektar och sånt, som är allt. Det är inte bara bin av olika sorter, utan det är ju steklar och blomflugor och skalbaggar och väldigt många insekter då. Våra bin, de är blomtrogna som man säger.
Vad betyder det?
Och det är ju så att, ja, det betyder att på morgon, de är, när man lär känna våra bisamhällen då, de samhällsbyggande bina som inte är solitärbin. Jag sa ju att vi hade 200 solitärbin. Mm. Och det är ju bin som bor en och en.
Mm.
Man kan se dem i sandslänter, eller som jag kan se dem i min dörrkarm där jag skruvade fast salningen från utsidan och aldrig pluggade igen hålen.
Jaha.
Det ser ut som att barn har varit och pillat lera och gjorde de där hålen, men det är det inte, ser du, utan det är murarbin.
Mm-hmm.
Så det bor ett bi i de här djupa borrhålen då. Jag fick ju försänka rejält va, för djupa väggar då. För salningen där. Så det är som små hål där runt då. Och där bor murarbin. Och de stänger till med lite lera och så. Hålen sen på vintern. Och bor där, ligger där inne. Så är det. Men tillbaka, de samhällsbyggande bina då. De kan ju alltså bli, ja, 40, 50, upp till 100 000 bin när de är som mest mitt i sommaren.
Alltså i ju en kupa?
Ja.
Eller samhället säger vi som är proffs ju.
Ja, precis, i ett samhälle. För de behöver ju inte bo i en kupa, de bor ju i ett hålrum.
Mm.
Det är ju det vi försöker efterlikna med våra kupor. Och samtidigt så försöker vi få det så att vi kan skörda honung och sköta om dem och så vidare. Då ha en viss kontroll, att vi kan odla bina.
Just det.
Men i naturen så bor de ju i hålrum, och det kan vara i klippskrevor, men det vanligaste i våran del av världen är ju faktiskt hålträd.
Mm.
Alltså där det har blivit röta in i träd, där det har varit hackspettar och andra djur som har bott innan då. De vill ju inte ha så stora hålrum som vi har i våra bikuper, utan när vi odlar bina så försöker vi ju få samhällena att bli stora så att de orkar dra in mycket honung, ett stort överskott, så att vi kan skörda det då va. I naturen så kanske de bor 40, 50, 60 liter i hålrummen. Och ännu mindre. Jag har alltså sett ett bisamhälle som flyttade in i snedsträvan. Jag hade dräneringshålet på en vägbom.
Jaha.
Du vet den här snedsträvan som hjälper till att hålla uppe bommen då va? Den är ofta klenare diameter på den till och med. Men då förstår man också att det är brist på bostäder vilt i våra natur idag åt bina när de flyttar in i snedsträvan på en vägbom va?
Ja, ja.
Så är det. Tillbaka till bina där då, och våra hål. Vi manipulerar ju upp dem i storlek, och det för att kunna få ett stort överskott. Ju större de är, ju fler bin klarar de av att ha ut och hämta resurser.
Mm.
Och det är också så här att fortplantningen hos bin är ju inte de här 2 000-3 000 äggen egentligen som drottningen lägger. Och det finns bara en drottning i ett bisamhälle oavsett hur många de är. Hon kan alltså lägga 2 000-3 000 ägg per dygn. Mycket
Oj.
Mer än sin egen kroppsvikt va? När de växer det som mest på sommaren.
Hur går det till?
Nej, det är ju, hon har ju hovbin runt omkring sig som matar henne. Och så går hon och lägger ägg. De putsar och städar och håller på alltihopa. Så hon är egentligen ett fortplantningsorgan bara då i det här superorganismen som man pratar om.
Ja, men det, för det där skulle jag vilja prata om. För ett missuppfattning om bin är ju att det finns en drottning som är chef. Och som bestämmer över de andra och sådär. Och så finns det arbetare som är underordnade och så vidare. Men du brukar prata om bisamhällen som en organism. Att man tänker på det som en kropp istället.
Ja,
med olika
precis.
Delar
som en organism. Precis. Det här var någonting som forskare började använda och införde på 80-talet. Och det var när man studerade. Jag tror att när de började med det först så var det på termiter va? Och det är myror och det är de samhällsbyggande bina. Därför att Det är väldigt spännande på det viset, men för att försöka förstå dem så var man tvungen att införa det här begreppet. Och det är alltså att se på det här stora samhället som en organism. Alltså ett självreglerande system. Du vet, man pratar om, nu tappar jag det ordet. Heterosis, det var ju det här korsningseffekten i blandrasbin förut där, men homeostas, jämviktsförhållande.
Mm.
Alltså att kroppen är ett självreglerande system. Du vet, får du ett sår i lillfingret där och så vill du aktivera immunförsvaret där nere genom att höja aktiviteten och höja temperaturen och så, va? Inte, då liksom tänker ju inte du det, höj temperaturen i lillfingret där och skicka dit vita blodkroppar nu, va? Utan det sker ju i det här självreglerande systemet. Och precis så som en kropp fungerar på det viset, så fungerar ett bisamhälle också. Det är ju inte så att drottningen bestämmer på något vis. Däremot så utsöndrar hon ju doftämnen, feromoner och så att bina känner att hon är där och att allting är okej. Du kan jämföra med våra nervsignaler och våra hormonsystem i kroppen. I bisamhället så är det istället luktämnen, doftämnen, feromoner kallas det, som är reglerande. Och vibrationer faktiskt. Det är inte nervsignaler utan vibrationer. Och det kan man, alltså hur information utbyts då inne i bisamhället. Det sker genom doftämnen och vibrationer i kakorna faktiskt.
Och hur går det där till då? Ett exempel på det här med vibrationer är att de skickar ut spejarbin för att hitta ställen där det är mycket blommor.
Mm.
Och då kommer de tillbaka.
Precis. Alltså när man lär känna bina så inser man ganska fort hur otroliga de är på att optimera utifrån givna förutsättningar, alltså med en anpassningsförmåga, va? Och lärande kan du se också. Och du kan också se att de är individer, därför att när det blir problem så löser de det olika smart. Så olika bisamhällen har olika, skulle man kunna använda ordet intelligens då, eller smarthet. Mm. Faktiskt. Jag har en berättelse om det sen som jag kan ta en egen erfarenhet då. Men ta det här med kommunikationen i den här superorganismen då, som bor inne i den där bohålan där och kan bryta över omgivningen och hämta in resurser till sig själv. Jag får väl ta det först också, att tittar du på det som superorganism så kan du nämligen se också att de har mycket däggdjursstrategier som däggdjuren har utvecklat, va? Då är det ju svärmen som är fortplantningen, så att du har det här med enstaka avkommor. Du vet, gäddan har ju 400-500 000 ägg, va?
Mm-hmm.
Som strategi för fortplantning, medan däggdjuren föder oftast 1-2, kanske upp till 8-10 stycken som grisen gör, va? Men det är ofta få avkommor och tar väl hand om dem istället. Och så gör superorganismen också. Alltså delningen sker genom svärmningen då.
Just det, för då är det bara de här äggen som läggs. Det är liksom som när det bildas nya celler i en människokropp. Det är inte fortplantning, ja, utan det är någonting som håller samhället igång. Medan fortplantningen är svärmen.
Precis. Du kan jämföra arbetsbina som alltså lever i 6 veckor. De lever lika länge som dina hudceller.
Ja.
Och det här bisamhället fungerar som en kropp. Som en sån kropp som vi har. Alltså i ett självreglerande system.
Mm.
Med jämvikt och så vidare, som kallas för homeostas då. Alltså temperaturer och sånt. Och det intressanta med bisamhället också, det är ju det. De har ju faktiskt en kroppstemperatur som ett däggdjur också. De ligger på 35-40 grader. 40 grader har de när de bygger vaxkakorna. 35 när de kör inom situationstecken celldelningen då, genom att lägga yngelrummet där det blir fler arbetsbin då.
Mm.
Och det är ju också spännande. Men vi går tillbaka till det där med
spejarbina.
Spejarbina, ja, precis. Det är ett Nobelpris faktiskt. Och som jag sa, de är så, man blir så fascinerad på, av det här med hur duktiga de är på att optimera utifrån givna förutsättningar. Och en av de grejerna då, det är att tidigt på morgonen så skickar de ut ett antal 100 spaningsbin som far i olika riktningar. Och de far oftast från runt kupan eller boplatsen, bohålan, till 1,5-2 kilometer. De kan fara längre om det behövs, men ofta så är de inom den här radien 2 kilometer.
Men, och det är ju också spännande då, bara som en parentes. Men när man tänker att man så här, åh vad härligt, nu har vi bin som ska pollinera våra växter i trädgården. Då flyger alltså 2 kilometer för att leta bra ställen. Så de kan...
Ja, alltså de här stora samhällena som vi odlar, alltså de är ju lite större än vilda samhällen. Alltså vilda samhällen kan bli stora också ifall de bosätter sig i en stor bohåla, ett stor klipphåla eller ett jättestort hålträd eller någonting. Så de vill fylla ut det och bygger...
Alltså stor vägbom.
Stor vägbom, ja precis, precis. Nej, men så är det. Och de här stora bisamhällena då, du sa flyger, det behövs vissa ytor. Alltså de största samhällena drar in 200-300 kilo nektar. Alltså den här söta saften som finns inne i blommorna som de insektspollinerade växterna har för att dra till sig insekter som hjälper dem med pollineringen då, befruktningen va.
Alltså lika mycket som jag kan marklyfta. Drar de in varje dag?
Ja. Nej, per år. 200-300 kilo per år är det ju, men det är ju enorma mängder ändå, va? Och samtidigt så behöver de 20-30 kilo pollen. Ja, det går åt stora ytor. Och tittar man och generaliserar så är det alltså så att för att få de ytorna då och samtidigt optimera så att man inte... Alltså det går ju åt energi för att flytta den här bikroppen ut och hämta energi med. Och, men man pratar om 800-1200 meter. Där har du de flesta nedslagen ifrån ett bisamhälle. Mm. Som står i en naturligare biotop då. Ställer man och blev ett rapsfält eller vitklöverfält, ja då kan de ju flyga kortare sträckor. Då är det ju ett överflöd runt omkring dem. Va? Men för att inte... göra som humlorna till exempel som far omkring brum brum brum, här var en maskros, åh vad bra, tar vi det lite, och det var en vinbärsbuske så får man dit va. Så är det så här att bina skickar ut sina spaningsbin tidigt på dagen och så får de iväg. Och finns det då till exempel en allé 300-400 meter i en riktning med lunnar i maj som står i full blom, så kommer många spaningsbin och hittar de här lundarna. Och då får de hem till kupan. De har med sig pollen och nektar ifrån det här. Och så börjar de dansa.
Får jag bara fråga, hur väljer de ut lundarna? Känner de lukt av maten eller?
Ja, de får ju runt och letar i landskapet efter bra resurser. Resurskällor. Det är det de gör. Det är det spaningsbina gör. Och så får de hem... och dansar. Det här är ett Nobelpris. Nu kommer jag aldrig ihåg namnet på han som hade det. Jag tror det är 40-tal faktiskt. När han upptäckte det här genom upprepade experiment. Då.
40-tal. Det är en vit gubbe kan vi tänka att det var.
Ja, det är en gubbe. En man. Det vet jag att jag kom. Det vet jag ju att det var. Det var en man som upptäckte det här. Och vad som händer är alltså att bina... kommer tillbaka med det här som de har hittat. Och sen dansar de. Man ska alltså tänka att inne i kupan så är det ju kolsvart.
Ja.
Så det är ingen som ser någonting där inne. Utan de gör så här att de skrapar bakkroppen emot vaxkakan. Och på det sättet så skapar de vibrationer i vaxkakan. Och sen... gör de så här att de talar om riktningen för de andra bina. Och då ska man ju alltså se det här framför sig. Att du har tiotusentals bin på ett antal vaxkakor där inne. Som går omkring på de här kakorna. Och mitt i alltihopa det här. så går ett bi och drar bakkroppen mot vaxkakan i en viss riktning, vinkel i förhållande till lodlinjen. Och det är alltså riktningen i förhållande till solen. Och då är det så här att bin har ju 6 ben och de har sensorer på de här benen. Så de står alltså på kakan och lyssnar på de här vibrationerna som det här spaningsbiet ger i kakan. Och hör, och på sättet de dansar så får du ut avstånd och längden på dansen och i den här vinkeln och sånt där. Går de i en cirkel, då är det runt kupan. Och mitt i den här kakan, det kan vara flera stycken som dansar på kakan. Och då är det också så här att de här vaxkakorna som bina bygger, de är, består av ett par hundra olika ämnen och får olika egenskaper. Det är inte bara bivax då, utan det är olika hartser och sådana saker. Och då är det så att de har speciella dansplatser, danskakor.
Dansgolv.
Ja, precis. Och där har de lagt in mer förmodligen utav hartser och sånt kan man tänka. Därför att de är krispigare. Det är mer sväng i de kakorna. Så att det är lättare för de andra bina att stå med sina 6 ben på kakan och känna de här vibrationerna.
Fan vad sjukt.
Ja, de kommunicerar alltså på det här viset. Och då gör det, får det ju effekten där, då. Och är det många som har hittat de här lunnarna, vilket det är om det är ett stort drag, då är det ju många spaningsbin som står och dansar på det här sättet. Så då kommer en stor del av flygstyrkan då på många tiotusentals bin om det är ett stort samhälle. Och flyga exakt riktning, snabbaste vägen, kortaste vägen. De är alltså inte ute och letar, utan då använder man optimera flygstyrkan för att få in så mycket resurser som möjligt. Så de flyger i den riktningen som de blivit ombedda, hämtar hem resurserna, packar in. Och då är det ju husbina då, de unga bina, de är husbin de första 3 veckorna som tar emot det här. Och bearbeta nektan så att det blir honung då. De kan till och med, om det är bra drag, ha mottagningsplatser ute på bikupans yttervägg där de står och tar emot flygbinas nektar då och bär in det. Va? Så de ska slippa gå in i kupan för att optimera ännu mer då. Mm-hmm. Så att man brukar säga att bina är blomtrogna. Det är ju en diskussion om de konkurrerar mycket och så med andra pollinatörer. Och det kan de säkert göra under mer extrema förhållanden då, va. Men en grej som många tänker egen trädgård, och det tycker jag man ska göra också. Jag, som jag sa, jag odlar ju väldigt mycket för biologisk mångfald i min trädgård och för vilda insekter väldigt mycket. Och så tänker jag medicin för mina egna bin. Mm-hmm. Alltså biologisk mångfald, många olika växter. Men det jag skulle säga är så att många blir ju besvikna när de inte ser så mycket, har skaffat bin och så ser de inte så mycket bin i sin egen trädgård.
Nej.
Därför att spaningsbina har ju hittat stora resurser på andra ställen.
Just det.
Utan de kan vara i trädgården och vissa, det kan ju vara några bin i blommande äppleträdet. Därför att det var några enstaka spaningsbin som faktiskt hittade det där trädet och har dansat på det då, va? Medan kanske 150-200 stycken har visat på den där lunnalen, så huvuddelen av bistyrkan far på lunnalen där 300-400 meter bort då, va?
Mm.
Så är det. Men den här dansen där, det är ju alltså, vad ska vi säga, vibrationer man kommunicerar med. Och det är inte så jättekonstigt egentligen. Om du tänker, vad är det du hör med dina öron? Det är ju vibrationer.
Ja.
Eller hur? Ljudstötar. Absolut. Alltså vågor som frambringas av vibrationer och sånt som fortplantas i luften. Och här fortplantas det i vaxkakan istället, de här vibrationerna. Och skulle du vara i en lokal med jättemycket musik och surr och så vidare, så ställer du dig och pratar med en person där inne, så kan du ändå urskilja vad den personen säger, fast det är en del av hela det här sammelsuriet av vibrationer som når ditt öra. Det där kan jag ju säga att det är ingen bra miljö för en som är väldigt sleten och håller på att bli riktigt utbränd. Va? Därför att din hjärna jobbar ju häcken av sig för att filtrera ut det där ljudet i hela det här vibrations som kommer till ditt öra. Va? Är du med på det? Diskoteket där ja, du står och ja. Du kan ändå urskilja vad en person säger. Fast alla, hela den här ljudmattan och höga volymen når dig så kan du höra vad den personen säger. Mm. Det är ju hjärnan som filtrerar alltså. Och det är samma sak när biet hör de här vibrationerna. Det kanske är flera bin som dansar på samma kaka och det kanske är 5-10 000 bin på en jättestor kaka som går omkring. Va? Och de kan ändå stå och lyssna med sina vibrations- eller hörselorgan kan vi kalla då på benen. Och lyssna på ett specifikt bi i det här. Va? Det är samma mekanismer då. Mm. Var var vi någonstans innan där, Kalle? Med, vi höll på att göra nu avstickar åt ett annat håll där.
Nej, men vi pratar om coola bina igen. Men om man nu... jag tänkte vi ska återknyta till det här med binuberedskapssynpunkt.
Ja, just det.
För att vi har ju pratat i tidigare avsnitt om det här med svält och att få tag på kalorier var väldigt svårt förr. Och då måste ju... Honungen har varit en otroligt viktig resurs. För det är ju väldigt mycket kalorier i honung.
Ja, det är det ju. Och det har ju varit väldigt, väldigt eftertraktad. Alltså det vet du ju med sötsug och så vidare. Att vad vi uppskattar det söta. Vi har ju en fallenhet för det söta. De flesta av oss. Och... Mm. När det är sött så är det ju energirikt. Och vi har ju haft ett avsnitt om det här med svält. Kaloribrist. Så vi gillar när det är mycket kalorier, va? Och man har ju fångat. Alltså samlat nektar eller honung då ifrån samhällen mycket förr. Och det gör man ju i vissa delar fortfarande. Framförallt varmare delar av världen då. Där bina kan bo under grenar och sånt. Där de inte behöver bohålan utan det räcker med vaxet som skydd då.
Mm.
Så att nej, det är ett väldigt bra och gott sötningsmedel helt enkelt då. Fördelen ska jag också säga med honung. Det här är ju ett bland de hållbaraste livsmedlen som finns.
Mm.
Ja, men det är ju alltså i paritet med socker och salt och sådana. Alltså i princip evig hållbarhet. Därför att, vet du hur surt det är när vi pratar surkål till exempel?
Nej.
Nej, vilket pH. Ju lägre pH, ju surare är det, va? Och det är ju också en logaritmisk skala, så den är ju inte linjär. Utan har du... om vi tar 7, det är ju neutralt, att det är jämvikt mellan vätejoner, alltså sura, och hydroxidjoner, basiska i en lösning. Mm. Och om du sänker till 6, alltså en enhet, då har du alltså 10 gånger mer vätejoner då, de här surhet, va? Men går du ytterligare ett steg till 5, då har du 100.
Mm.
Och ytterligare ett så har du ju 1000. Det är på 4.
Och vad är det surkål?
Då är vi alltså nere på runt 4 ungefär, va?
Ja.
I den storleksordningen. Jag tror det är 4,3 eller någonting där det är livsmedelssäkert. Eller 4,5 eller någonting. Alltså att det är så surt så att till exempel de här botulinumbakterierna kan inte... tillverka giftet och så då, va? För att få den här livsmedelssäkerheten.
Just det.
Men honung är så surt alltså så att vi skulle nästan inte kunna äta det, va? Det kan vara ända ner till 3,5. Mm-hmm. Alltså jättesurt då, va? Men man brukar säga mellan 3,5 och 4,5 ungefär. Så att honung är jättesurt, men det är så sött så vi känner inte den där surheten då.
Jaha. Så vad att spännande.
Och du vet när du gör sylt, då tillsätter du ju socker så att du inte ska få så pass mycket så att du konserverar. Jag kommer inte ihåg exakt vad livsmedelssäkert är där, men det är, jag för mig att det är lite mer än 50% socker ska det vara i en sylt eller marmelad för att det ska vara säkert då.
Just det.
Och i honung kan du ju då tänka... I nektar, om vi säger så, det här söta som bina samlar in i blommorna, det kan det vara 60-80% vatten. Så en del av processen när bina faktiskt bereder det här livsmedlet. För det är inte bara, alltså det är en enzymer och mjölksyrejäsningsprocesser och sådana saker. Så de tillverkar det här livsmedlet till sig själva som vi kallar för honung då, av nektar. Det är 60-80% vatten i det, och för att få detta stabilt så tar de ner det till under 20% vatten. Och det betyder ju att det är 80% socker.
Så det är både annat i alla fall.
Ja, men det är huvudsak socker. Det är, är spår av andra grejer. Det finns mineraler och det finns vitaminer och enzymer och olika saker. Men i huvudsak så är det socker. Ja. Och det är dessutom i huvudsak enkla sockerarter. Fruktos och glukos, och druvsocker och fruktsocker.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men så du har både det att den är väldigt sur, och du har väldigt mycket högre sockerhalt än till exempel i jordgubbsylt. Och sen som jag sa så har de faktiskt torkat det också. Det är ju inte så här när du köper torkat kött att det är liksom en 0% vatten i det, utan ja, alltså det här tabellvärden, där har jag referenslitteratur, va? Men 17, 18, 20% där kring så har du ett stabil charkuteri. En stabil koppa, en torkad karé till exempel på en gris, va? Någonstans där i den storleksordningen då. Så att det är både, honung är både torkat, det är jättesurt och det är jättesört. Det är trippelkonserverat, så att det är liksom en av de hållbaraste livsmedlen vi känner till, va?
Så när min syrra sa häromdagen att hon hade honung som hade blivit dålig, då var det intressant.
Alltså, det är så här att det ska ner under 20%, och det ska man också göra för att det ska vara godkänd honung. Och därför finns det en tumregel som man brukar ha som biodlare, att man inte skördar honung som inte bina har täckt. Alltså det är ju massa celler på en kaka. Och när honungen är färdigberedd, alltså färdig den här enzymatiska behandlingen, så det blir enkla sockerarter, man har fått ner vattenhalten, man har fått igång eller sänkt pH med mjölksyrebakterier och mjölksyrejäst sitt livsmedel och sådär då, va. Så under 20% då lägger de ett vaxlock på och förseglar den här. Så att inte den ska kunna ta upp vatten och så ifrån luften. Honung har den egenheten nämligen att om den får stå i ett öppet kärl. Nu kommer jag inte ihåg det ordet, men det är alltså förmågan att ta upp luftfuktighet.
Mm-hmm.
Och det vet du kanske om du har socker som inte har, oj då vad mycket minnesgrejer, alltså det finns ju så att inte det, ja men du vet att du har fått klumpar i socker till exempel, va? Det är ju ett antiklumpmedel i socker och även i salt. Mm. Så inte det ska bli klumpar då, va. Men hur som helst är det ett väldigt, väldigt stabilt livsmedel. Men det som är intressant med det också, alltså enkla sockerarter, och du talas om GI-systemet, det här hur insulinpåslag och sånt blir i kroppen.
Ja.
Det har du gjort. Och ja, då är det ju så att man brukar ha vitt mjöl eller vitt socker som ett index på 100. Och är det lägre, då tar det upp långsammare. Alltså du får mindre insulinpåslag. Det är ju sånt som man, om man har diabetes och så, som man är intresserad av också.
Just det.
Och är det över 100, ja, då är det ännu snabbare, va. Och då vet man ju det att vitt socker, det är en disaccharid. Den är alltså ihopbyggd, så kroppen måste dela på den.
Kalle disaccharid Wahlström.
Ja, precis, precis. Så att den är ju, tar du då enkelt, den delar ju upp, den består ju av en glukos och en fruktos, vanligt strösocker som sitter ihop. Och där ska den då delas på, så att du får en druvsocker och en fruktsocker. Fruktsocker går dessutom till levern och delas, bryts ner där då, va. Så det är långsamt. Men fast det är enkla sockerarter i honung, vad tror du att det är för GI? Värde på honung.
Det är 90%.
Ja, 90. Av, ja, där vitt socker är 100. Det är, är, du tror att det är lite långsammare än vitt socker.
Mm.
Varför då?
För att det är bättre. Långsamt är bättre, och jag tänker att honung är lite bättre än vitt socker.
Ja. Ja, det är ju så. Har du hört talas om det här att om man vill sänka det totala GI, dagligt kemiska indexet, på en måltid, så tar man en liten sallad som förrätt med vinägrett och så på. Och det är ju ättiksyra, eller vinäger och ättiksyra, va, som är surt. Och det påverkar upptagningsförmågan av socker, så att det sänker snabbheten i upptaget.
Mm-hmm.
Det är en bra start på en måltid om man har, ja, känningar utav blodsocker och sådana där grejer. Och då, som jag sa, så är, och det beror på att det är surt då, vinägen där i den här vinägretten. Och som jag sa, så är honung extremt surt.
Mm.
Så honung har faktiskt index 70. Nu är det så att honung är ju inte en grej. Det är verkligen inte en grej. Honung tenderar till att vara väldigt sött som generell grej, kan man säga, men du har väldigt olika honung beroende på vilka växter, vilken nektar och vilken blandning och så det är på det, va. Men generellt så ligger det på 70. Så det är alltså för de som håller på med de här olika dieterna som tar hänsyn till glykemiskt index. De får, när de har nått viktnedgångar och stabilisering av blodsocker och sånt där, så får de i mindre mängd faktiskt äta honung då.
Mm.
Så är det.
Ja, nu blir man sugen på att skaffa bin. Ska vi prata lite om hur man gör när man skaffar bin?
Ja, det går ju att prata mycket om det där med bin, som sagt. Du har ju förvarnat om det. Men jag kör ju 3-dagarskurser och står och pratar väldigt mycket. Om man orkar lyssna mycket, så kan man ju gå på dem då.
Ja.
Men bin, jag skulle vilja säga så här också när det gäller bin då, att det är ju det husdjuret du kan skaffa som inte behöver daglig tillsyn. Du vet, skaffar du ett marsvin, en underlat och så vidare, så är du ju skyldig att se till att du har daglig tillsyn på det.
Mm.
Ska du åka iväg på semester en vecka och inte kan ta med dig marsvinet till Maldiverna, då måste du alltså fråga mormor eller grannen eller någon om de kan titta till ditt djur.
Mm.
Så är det ju. Men med bin behövs faktiskt inte det.
Okej.
Utan det är ju till och med så här att under hela vinterhalvåret så är ju bina i dvala. Och jag jämförde ju den här superorganismen med ett däggdjur. Och det är ju så att de under sommaren har upp 35 och ända upp till 40 grader varmt i sin superorganismkropp då inne i bohålan där. Men på vintern så sätter de sig i ett klot och sänker aktiviteten. Och det är ju också ett sätt då att minska energibehovet. För då ska de ju klara sig på det här förrådet av kolhydrater som de har byggt upp i form av honung i vaxkakorna då, va. Men inne i kärnan på det här klotet där drottningen finns så är det fortfarande, ja, det är också ett sånt där exakt väder, vad är det, 24 eller 27 grader eller någonting sånt där inne i kärnan där drottningen är, för hon behöver lite högre temperatur. Men de yttre bina i det här klotet, de är ju alltså tjänsteförrättande isoleringsbi och skyddar klotet och isolerar klotet med sina kroppar. De gör inte åt mer än 5 watt där inne då. Så ja, det blev en utvikning. Det blir mycket utvikningar när jag får sätta igång, kan man väl säga. Så är det. Men skaffa bin då.
Ja, men exakt. Det var det jag undrade lite över. Hur gör man när man ska skaffa bin?
Ja, jag var ju inne på det där med skötseln. Det var där vi var, ja. Att det inte går åt. Och på vintern kan du inte göra så mycket utan att se till att inte björnarna kommer att slå sönder kupan och äter upp honungen och döda bina och så vidare. Ja, men det är faktiskt ett bekymmer där det finns mycket björn. Ja, men de är ju där. Och du får, efter kanske ha haft flera bisamhällen och skött dem under sommaren, så har du invintrat dem. Så har du inte mycket att göra. Du behöver inte bära ut vatten. Du behöver inte ge dem massa mat när det är färdigt. Och du ser till att de har så de klarar sig över vintern. Då. Det gör du i augusti, september helst. Så är de ju där och du hinner bli jättesugen till de vaknar på våren igen. Så när man är lite mer rutinerad, då, alltså du lägger, det handlar om enstaka timmar om året per bisamhälle.
Det är ju helt sjukt.
Ja, det är, du har ju hunnit prova på det här lite. Det är inte vansinnigt mycket, utan har du dem så du har tillsyn på dem. Alltså att du går förbi samhället och ser flustret och kan svänga förbi och titta i inspektionsfönstret som du har i en topplidskupa som det vi använder, jag och du. Så behöver du inte vara så himla mycket i bisamhället då.
Ja, men om man tänker bang for the buck som prepper, då är ju bin, alltså arbetsinsats kontra kalorier, då är ju bin riktigt, riktigt bra.
Ja, när det är bra år så är det ju så. Är det väldigt torra år? Hur mycket var det du fick i fjol, Kalle?
Jag fick 20 kilo honung.
Mm. Och då lämnar vi ändå mycket honung i kuporna, va?
Ja.
Och du fick dessutom en svärm. Och det här var alltså försommarhonungen där, va? Hade du kunnat optimera det där så att du inte hade fått en svärm? Man kan väl säga att du brast något i skötseln där, va?
Mm.
För det är ju så att när bina delar på sig, ungefär en tredjedel av bistyrkan far iväg med den gamla drottningen och ska bilda ett nytt samhälle. Då tappar ju du mycket av kapaciteten att hämta in nektar och producera. Du tappar mycket av skörden. Så för yrkesbiodlare så är ju, om bina svärmar, det är ett rejält slag mot lönsamheten, kan vi säga då.
Vad spännande, för jag tyckte att det verkade bra att de svärmade. För vi fick ju ett samhälle till.
Ja, det går ju på hobbynivå att göra det där, om man har uppsikt över bina.
Mm. Sen dog ju mina bin ändå i vintern, ska jag säga. Ska jag villigt erkänna. Så jag fick ju noll samhällen till slut. Men i svärm, när jag hade löst svärmen, då kändes det ju toppen att de svärmade.
Ja, och de utvecklades ju väldigt fint också. Vad var det? Mm. Du blev sen med invintringen, va?
Ja, men exakt. Alltså, jag behandlade ju för varroakvalster.
Ja.
Och sen så när jag började fodra, då var det som att de tog inte fodret. Då tänkte jag att de var kanske påverkade av den där behandlingen eller så. Och sen var jag lite sen också. Men de åt alldeles för lite.
Mm. Det är så här att det är bättre att invintra tidigt än sent. Mm. Och invintra betyder ju att du fyller upp lagren. Antingen att du har koll på bina, att du har bin som klarar av våra långa vintrar här uppe på honung, och att det är den typ av honung som inte gör att de bajsar ner sig. Det är olika typer av honung, bland annat ljunghonung innehåller väldigt mycket ämnen som hamnar i tarmsystemet, och så, alltså att de får utsot, och risken att de bajsar ner sig in i kupan är väldigt stor. Okay. Ja, och det ofta leder till förödande konsekvenser för bina då, va? Och det där har ju också med raser att göra. Alltså vårat nordiska bi är ju selekterat här uppe i det nordligaste utbredningsområdet då. Det går ju att vika ut det också, men vissa år så blir det ju bara ljunghonung i bikuperna när det har varit kalla somrar och så där, va. Och för det blir ingen nektar om det är för kallt heller. Det behövs värme, sol och regn.
Ja.
Så omväxlande väder då, så att det finns fukt i backen. Alltså tänk när du har, för oss som bor uppe i skogarna, va? Tänk när det regnar på försommaren, slutet på maj, början på juni, och sen växlar det över och blir jättevarmt, va? Så det är stekande varmt. Då är kalhyggena helt fulla med vatten där alla hallonen är.
Mm.
Och så kommer solen och bara steker rätt på, va? Det bara sprutar näckar i de här. Det är ju våra åkrar. Då får vi hallonskörd, så det heter duga. Om inte våren har varit för kall, så att inte samhällena är så stora och så där då, va. Det är ju som, du vet det där man brukar skoja om, att bönder alltid klagar på vädret.
Mm.
Har du hört talas om det?
Mm, ja.
Men det gäller ju naturbrukare överhuvudtaget det, va.
Mm.
När man är utsatt för vädrets makter.
Men du, låt säga att man är sugen på att skaffa bin.
Ja.
Hur gör man då?
Ja, men alltså, man behöver, jag tycker att man ska skaffa sig en utbildning, en kurs.
Ja.
Och historiskt sett så har det ofta skett att man har en kunskapsöverföring med hjälp av en mentor. Jag själv har ju aldrig gått, jag har hållit på med bin sedan slutet på 70-talet. Alltså 78 eller 79 börjar vi. Jag trodde det var 79 och min mamma och pappa säger att det är 78. De är bättre på detaljer än vad jag är, så det kanske är 78 vi började då, jag och min pappa. Han blev allergisk, så jag fick ta över bina ganska tidigt då.
Och nu är du allergisk ju.
Ja!
Det är så jävla mäktigt att du är allergisk mot bin, att de kan döda dig med ett stick och ändå håller på med dem.
Jo, men ja, jag fick ju anafylaktisk chock och alltihopa, låg här och helikopterambulansen var beredd i Hagfors, tror jag det var, att starta och flyga hit. Och det kom 3 bilar hem hit.
Oj.
I september 2017. Först kom lokala räddningstjänsten, deltidsbrandkåren då, de hade kurs på brandstation, kom hit och gav mig syrgas och fick kontakt med mig igen då, för jag var borta ett tag. Jag hade larmkvinnan i telefonen, hon var kvar med mig. Men jag har ju bara sådana här korta stickminnen från olika grejer då, så
no pun sen intended.
Ja, men jag har, i och med att jag haft kurser, så hade jag ju alltså adrenalinsprutor med, för de har jag haft med. Jag står ju ofta ute på logar och jag som hos dig på loftet, bland tomtarna där uppe, och håller kurser. Och det är ju så, jag har ju haft 2500 deltagardagar ungefär under de här åren jag har haft biodlingskurser. Och bland dem så är det ju ett antal som har varit allergiska, kanske utan att veta om det.
Ja, ja, ja.
Så jag har alltid med mig 2 stycken autoinjektorer med adrenalin och beta-predd-tabletter då, ifall det är någon som blir dålig. För det är farliga allergier, geting och som är en annan allergi, men som från stick då, och biallergi, det är 2 olika typer av allergier och 2 olika typer av gift, och de är väldigt allvarliga. Jag tror det är ungefär 1% då som är allergiska då. Men brandkåren kom först med syrgas, och sen kom en utryckningsbil ifrån Sunne med ingen borrbil då, utan en sån utryckare med en sjuksköterska. Och sen kom det en stor ambulans ifrån Munkfors, tror jag det var, med 2 akutsjuksköterskor, eller ja, ambulanssjuksköterskor då, Eva. Så är det. Men jag hade det här. Jag kan ju säga så här, ja, det var väldigt dramatiskt faktiskt. Så jag var ju ute och jobba, och man ska hinna färdigt och så där, va. Och Jag fick stick i foten, men jag nästan färdig, så jag fortsatte, och så fick jag mer stick, för att de känner ju doften. Och då kommer det fler, va, och sticker, och jag hade ju träskor på mig, det var inte himla bra. Jag hade overall, men träskor. Ja. Och till slut kände jag det att när jag tittade ner så var det ju ännu mer bin där. Va? Så jag tänkte jag får gå och hämta stövlarna. Så jag gjorde det och borstade av bin och sådär då. Och gick och hämtade stövlarna, gick upp, så kände jag att jag fick ont i huvudet liksom. Och så här, bara blev varm om kinderna och det. Och snart färdigt tänkte jag och fortsatte. Men så kände jag att det blev mer. Och då tänkte jag, men håller jag på att få en chock? Jag blev ju stressad dessutom då, bara springa in. Och som tur var så låg ju mobiltelefonen på köksbordet. Så jag ringde 112.
Och då visste du inte att du var allergisk mot bin?
Nej, nej, nej. Men jag har ju fått bistick. Jag har ju utvecklat allergin, om vi säger så. Det kan man göra. Antingen så blir du väldigt okänslig eller också så utvecklar du. Kan du utveckla den då, va? Men hur som helst så hade jag en vecka innan plockat ur adrenalinsprutorna ur handskfacket på bilen. Och min hustru skulle inte komma hem förrän 10 på kvällen. Jobba över. Och det gjorde jag för att det var frostrisk då. Och den tål inte frost. Alltså jag hade dem sedan en vecka i kylskåpet. Så jag var ju in, men jag har ju aldrig tränat med dem där. För jag hade ju inte tänkt att jag själv skulle använda dem på mig själv. Mm. Och det var ju det att jag började ju se dåligt också. Så att, jag visste ju inte vad säkringar och allt sånt där var. Så att jag gick ut i vardagsrummet här och tog i fönstret med 112-kvinnan i luren där och tittade på de här, vet du. Och så den första råkade jag skjuta i tummen, vet du. Och då hade jag ju en kvar. Men då såg jag ju den funka. Så jag satte ju den i låret då. Och la mig i framstupa sidoläge. För jag kände att kroppen började hålla på att vända ut in på sig alla ändar också. Va? Så att så var det att fick den där en känsla som jag kan hänföra till det där som man har hört lite grann när man fryser ihjäl. Att man bara vill somna, va. Det är så skönt. Jag vill bara sova. Precis så kände jag, så jag sa till henne, nu måste du prata med mig här. Men jag försvann ju bort sen då. Men jag hade ju fått in en spruta i benet då, så att det kanske räddade livet på mig.
Jäklar. Om man det. Ändå är sugen på att skaffa bil, trots det här.
Snacka om neråt sälj!
Då ska man gå en kurs.
Ja, precis.
Och då har ju du kurser till exempel, det kan man gå hos dig, det är ju toppen.
Ja, jag har platser kvar i Västerhaninge och i Söderberke och i Hässleholm, och de finns på min hemsida. Och nu är det så här att jag går ju ett hypersensibiliseringsprogram, så om man tycker att det skulle vara otäckt att åka på en kurs och se om jag dör eller inte, så behöver man inte vara orolig för det, därför att jag har hållit på i 3 år nu då, och det har fått väldigt, väldigt positiv effekt. Va? Jag reagerar mindre på bisticken idag än vad jag gjorde innan jag blev allergisk. Så det har funkat super på mig då. Men jag är alltså inne på 3 år nu då. Och 2 år kvar. Varannan månad får jag åka och ta. Så att immunförsvaret reagerar normalt på det här giftet då igen. Och det funkar alltså jättebra.
Som ett bigiftsvaccin kan man säga.
Ja, precis. Och det är faktiskt bigift. Man börjar med väldigt små doser och ökar sakta, sakta. Så i början fick jag åka, tror jag, flera gånger i veckan. Alltså du börjar med 100 000-dels dos ungefär, va? I och med att det är så kraftfulla reaktioner på det då. Mm. Men det har gått 100% perfekt allting med det där då. Så att jag kan fortsätta med bin nu då.
Men okej, okay, vi kör liksom lite in i en vägg där med att man måste gå den här kursen för att få skaffa bin. Men om man tänker så här då, vem ska skaffa bin? Hur ska man bo? Kan man bo liksom i radhus? Kan man ha bin då?
Ja, du kan ha bin därför att fördelen med bin är ju att du betar på annans mark. Oftast är det ju så att det är någonting som man upplever som positivt. Alltså att du behöver ju inte massa land. Du kan i princip med grannar och världens tillstånd ha en bikupa på en balkong, va?
Behöver man grannars tillstånd?
Nej, men alltså om du är så inne bland människor, det har ju det här med hänsyn och dialog och alltså, är en granne allergisk så kanske du inte bör ställa bikupan på balkongen vägg i vägg och sådär, va? Det är ju normalt att man tar hänsyn till varandra. För är det så, jo, men då kanske du kan höra med fastighetsägarna som har den här lilla skogsdungen en bit bort, så kanske du kan ställa kupan där istället, va?
Mm.
Det är ju alltid bra att komma överens om saker och ting. Men sen i radhusträdgårdar, i villaträdgårdar och så finns det och har funnits väldigt mycket bisamhällen. Det som kan vara ett problem när man har inne i tättbebyggda områden, det är ju, alltså jag, nu finns det ju ingen bild här alltså, men jag brukar ju på kurser och så visa, har du sett den här Disney-filmen Bernard och Bianca när albatrossen går in för landning med sardinburken på ryggen?
Ja, jag tror det.
Ja, det var ju sådana filmer jag tittade på med mina barn när de var små. De är ju 30 plus nu då, va? Men det ser väldigt roligt ut och han liksom slår ju kullerbyttor och alltihopa. Och det där, sitter du vid flustret och tittar när bina kommer hem, så kommer ju de där bina som har flugit ett par, tre veckor och gör sin sista resa. De kommer hem och det blåser lite. Då vet de gör ju, alltså de försöker sikta in sig på den där landningsflusterbrädan och hålet där liksom och far runt där och så blåser det lite och så går de ner för landning och slår liksom dubbel kullerbytta på flusterbrädan och så går de in, va. Om du då har ett antal sådana där bin och det blåser lite grann så, och du rör dig i ett område eller går förbi en trädgård på cykelbanan eller gångbanan utanför, så kommer ett sånt där bi hem, va, och det är motigt och det blåser biet och alltihopa och far där och försökte gå in för landning, och så kommer det ett sånt där stort monster med de där lurviga kalufserna och så fastnar de i det där håret och då får de ju panik, va, gadden åker ut alltihopa det här, va. Det där är ju inte så bra. Så att strategin när du rör dig i radhus, villaträdgårdar med små tomter och sånt där, det är ju att ha plank eller höga häckar och sånt där och tvinga upp bina på högre höjd så att de far över höjet på huvudet på cyklisterna ute på cykelbanan, va?
Ja, smart.
Ja, och det går ju, är det relativt nyetablerad trädgård då eller du har luckor i ett gammalt befintligt sådana här häckar och så vidare, så kan man ju sätta spaljer med klätterväxter och sånt där istället då, för att få upp bina över huvudet på folk. Få upp bina över huvudet på grannen när de sitter på sin fikaplats och så vidare, va? Och det spelar ingen roll hur du riktar flustret, för det är en vanlig fråga.
Mm.
Men om jag riktar flustret åt det hållet då? Nej, men för du vet det här med spaningsbina, riktning, avstånd. Det är ut genom flustret, rakt upp, tvärs över taket på bikupan, till den där lindalen där borta. Och det går precis över bordet, fikabordet hos grannen, va?
Men, och grejen med bin är, de är inte ute efter att fightas med dig. Så de kommer liksom inte att göra, det enda som kan hända är att du krockar med dem eller trampar på dem. Eller om du river i kupan, då kommer de att sticka dig.
Ja, men det är också en sanning med modifikation.
Mm-hmm.
Och det är ju, vi var inne på det i början, det här med heterosiseffekter och att det är lätt att avla på försvarsvilja som det handlar om.
Mm.
Och det är när bina korsar sig, det här och olika raser. Jag vurmar ju väldigt mycket för att vi ska värna om det här nordiska biet som har selekterats här uppe i de besvärligaste och nordligaste utbredningsområdena och sånt där. Va? Långa vintrar, fukt. Ja, och korsar de sig med de italienska till exempel medelhavsbina då som var vanliga, och nu är det buckfast som är ett hybridbi i sig då som är vanligt. Då får du kraftfulla heterosiseffekter, och på en generation brukar gå bra, korsar de sig igen, alltså svärmar och den nya drottningen ut och parar sig med andra. Då får du ett inom situationstecken vildare slash naturligare bi som är mer försvarsinriktat, va?
Sticks mer?
Ja, alltså de utvidgar området där hoten finns, kanske till grannens fikaplats, va? Och det, du får se till att hålla ordning på dina bin om du är inne i tättbebyggda områden. Alltså ha koll på om de svärmar. Var beredd att byta drottningar och sådana saker så du inte får de här effekterna, va. Och då ska man säga så här. Jag har haft bin i 40 år. Och jag råkade ut för ett sånt här samhälle som löpte amok i tonåren. När mina mentorer som jag hade då istället för att gå kurser själv kom och hjälpte mig. Och jag blev jättestucken. Jag hade ju gett de bästa skyddskläderna till dem och stod där med någon liten slöja i kortärmad collars och hade stick efter hela armarna, uppe i armhålen och nacken och allting, va. Satt ju fika efter så satt jag med en kniv och skrapa bort gaddar ur armarna då. Ja, det var ju så jag fick gå därifrån då, så är det. Kan ju ha varit grunden till att jag blev allergisk 40 år senare då, va.
Mm.
Men det är ett minne jag har, så jag vet att de kan bli riktigt argsinta, va. Men jag håller på som sagt i 40 år. Jag har ett just nu som är nog det näst ilsknaste biet jag har haft. Och det beror på att jag köpte bisamhällen och fick köpa de här hybridbina Buckfast samtidigt som jag har nordiska själv. Och jag hann inte byta ut allting och så, fick inte tag i drottningar och sånt att byta med och... Så att det han blir. Så det där är en korsning med nordiska. Och riktigt symptomatiskt är ju då också att det är mitt största, vitalaste, friskaste, mest produktiva samhälle.
Såklart.
Såklart. Och det är många som brukar skoja om det där. Men faktum är att jag har sett det för många gånger när det blir så där korsningsbin och blir lite mer lättirriterade och så vidare. Att de är ofta väldigt vitala alltså.
Mm.
Och det är ju det där du får i den där genetiska spridningen och det där då. Men de är inte så trevliga, va. Och det ska man ha biodlare, inte bara att du själv ska tycka att det är roligt och så vidare, så måste du ha tillräckligt inom situationstecken snälla bin då. Det handlar ju inte om snällhet och elakhet utan om försvarsvilja. Och jag brukar faktiskt trycka på det här att de ska inte vara för mesiga. Därför det är ju inte bara mot oss de försvarar sig i så fall, va? Utan det är ju mot getingar, andra bisamhällen. Det finns något som heter röveri. Att de andra bisamhällen kommer och tummer deras kuper och sånt där, va. Så de måste ju skydda sig till viss del. Jag brukar säga så här. Om du går dit en solig dag mitt på dagen så ska du alltså... Du ska kunna öppna en sån här topplistkupa som jag och du använder och lägga in nya tomma lister. Och jag brukar säga att ska man lyfta kakorna, listerna med kakor på, då är det bra att ha skyddskläder på sig. Men liksom du kanske ska kunna öppna och lägga in utan att bli stucken. Du ska kunna sitta vid flustret och titta när de kommer och landar och se hur det utvecklar sig och... När man har haft bin ett tag så kan du se mycket på hur bina är vid flustret för att se att saker och ting är normalt och sånt där.
Mm. Mm.
Men om du går dit på kvällen, eller ja, 6-7 tiden i alla fall på kvällen, då ska du möta lite andra tongångar så där då. Då brukar det vara en lagom balans, alltså att du har ett samhälle som försvarar sig. Men att det är trevligt och varligt om du kommer med försiktighet, beter dig bra vid rätt tidpunkt. Och varför det är bra mitt på dagen, det är ju därför att när en solig dag, det är ju för att alla de äldre flygbina är ute och flyger och drar i princip, va. Så att du har ju unga husbin och sånt kvar i kupan då.
Och det är de äldre som är mest försvarsiga?
Ja, så kan man generalisera. Du har ju... De här tre första veckorna bina är inne och är husbin innan de går ut och blir flygbin, så har vaktbina då som vaktar flustret, det är ju äldre husbin. Men du har inte massa äldre flygbin som går omkring i någon jättestor mängd inne i kupan på kakor och sådana där saker då, va. Men sen är det också så här att du måste bete dig bra när du är hos bina. Alltså, är du
sunda värderingar?
Ja, mer beteende och att du inte är stressad. Du ska vara lugn när du är hos bina. Och som tur är så är det ju så att är du lugn och bina är lugna så blir du ännu lugnare när du är hos bina. För deras doftämnen påverkar dig så att du blir lugn. Mm-hmm. Men slarva inte, slamra inte, slå inte sönder saker och så vidare. Jag har alltså upplevt som har varit mycket med bin att... man till och med kan lugna bin genom sitt eget lugn, va?
Mm.
Alltså, det ska vara så att bina när du kommer så ska de tänka så här, va? Eller känna, eller hur det nu är hos dem då, att ja, men det är bara den där, det är inget hotfullt, va?
Mm.
Det ska inte vara så att nu kommer den där jäveln igen, på nu för fan, ta han! Då får, då, ja, de känner ju igen det på doften och så vidare, va?
Ja, men så, hur kan de veta det då? De dör ju efter 6 veckor. Hur kan de veta vem som är ett hot och inte?
Ja, det där är en intressant grej. Dels är det ju där ofta, den var 6:e vecka oftast då, va?
Ja.
Men en sak som jag har just med det där, det var lite det där vi var inne på, olika smarta bisamhällen.
Mm.
Alltså, fåglar kan sätta sig på flusterbrädor och sånt där och knacka och picka bin så att bin kommer ut och så äter de upp bina.
Mm.
Och när jag byggde mina första prototypkuper, då hade jag inga... Ja, det var inte de allra första, utan det var när jag byggde mina första egna konstruktioner som var prototyp. Jag byggde kopior de första kuperna. Då hade jag en huv utan landningsbräda som täckte för hålen på mitten som var en bit upp. Så bina skulle gå in där och de hade bekymmer i början alltså. De hade alltså ingen bräda, väggen lutar utåt och så sitter en huv över och hålen var in under. Så de skulle nästan flyga uppåt och baklänges och in och landa där, var de hade bekymmer.
Mm-hmm.
Men efter 2 dagar så fan var det inga bekymmer, utan de hade lärt sig att landa och flyga in där.
Jaha, cool.
Och det intressanta är att det bisamhället hade aldrig bekymmer med detta mer sen. Utan de är lärande organismer också. Och de har alltså, om du tänker dig då, ser det enskilda bit istället som celler i en superorganism, som enskilda organismer, så är det ju så att de måste ha en kunskapsöverföring där på något sätt, va?
Ja, men hur ser den ut då?
Ja, det vet man inte.
Man blir tokig.
Ja, men alltså, jag kan väl säga så här, jag har lärt mig oerhört mycket av bina när jag har varit med dem under de här 40 åren, va? Och är det en sak jag har förstått så är det att vi vet inte speciellt mycket, va?
Nej.
Alltså, vår tid präglas av extrem hybris. Och man kan bara undra vad straffet kommer att bli, va? För all historik talar ju, hybris är en dödssynd, va? Alltså en övertro på sin förmåga. Och visst gör vi fantastiska saker, vi människor, men börjar man titta på enskilda områden så, alltså, man kommer väldigt fort till gränsen, va? För vad vi vet. Vi vet inte så himla mycket egentligen, va?
Nej.
Så det är den bistra sanningen, vi ska vara ödmjuka och försiktiga. Nu vet vi
lite mer om bin i alla fall.
Ja, det vet
och,
vi.
Och jag vet att du har mycket mer att säga om bin, men nu har vi pratat jättelänge och jag måste rusa.
Är vi där nu igen? Vi har ju inte sagt, vi har bara pratat om dem som biologisk varelse nästan.
Mm.
Vi gör så här. Vi kör biodlarpodd nu en 10-15 avsnitt framöver. Nej, jag bara skojar, Kalle. Jag bara skojar.
Men om man är sugen på att skaffa bin så kan man kontakta dig, så kommer du att hjälpa en med det. Och jag som har haft bin ett tag, jag tycker att det är superkul. Nu dog ju mina tyvärr för att jag fuckade upp, men nu har jag lärt mig av det och ska skaffa nya bin och bli en bättre biodlare. För att det är lyxigt att ha honung hemma. Jag äter det mycket.
Mm. Men sen är de trevliga att ha runt omkring sig också, eller hur?
Ja, det är som lite tomt när de inte surrar.
Ja, nu. Jag gjorde ju så, vet du, att jag var ju väldigt sleten för 15-20 år sedan. Och hade 50 bisamhällen då, vanliga ramkuper, och sålde dem. Var utan bin i 2 år. Och då hade jag ju haft bin i ett kvartssekel i princip, va?
Mm.
Och det var ju först då jag fattade vilken stor del de hade blivit av mitt liv. Ja. Alltså, så vilket tomrum. Det hade jag aldrig kunnat gissa innan jag upplevde det, liksom.
Ja.
Just det här, fanns inga som kom ut där på våren. Så just det här, du vet, vårlökar, krokusar, vårtecknen, snödroppar och de här som kommer, de här, när livet återvänder, Och det är fantastiskt. Men att ha bin när de börjar flyga på våren. Och de kommer ut och det surrar i träden. Och jag har dagvide så de har faktiskt flygit i mina träd. Fast det är så sent här uppe då i en månad nästan. När det har varit varma dagar. Den där är det turbo på vårkänsla jämfört med vårlökar ja. Och sånt där alltså.
Ja.
Så är ja. Det. Okej, okay, Kalle. Vi skulle ju ha haft det här med bilväskor och utrustning i bilar också, men det får vi ta en annan gång då. Nu hade vi bara två grejer. Vi hade bara två grejer idag och vi har bara med en i alla fall.
Ja, så kan det gå. Ja. Följ oss på Instagram i väntan på katastrofen. Patrik heter smabruk.se på Instagram.
Ja, men du, jag kom på, jag har en grej till. Jag måste säga det, Kalle. Jag får passa på nu, jag kör ju mina kurser och såna här grejer.
Ja, va? Gärna.
Du, kommer du ihåg att förra veckan så la vi ut jag sa det att vi kör en sån där småbrukarkurs och kommer igång med den typen av kurser i år. Jag och min hustru, hon hjälper till, det blir ju här hemma då, va?
Ja.
Den är ju fullbokad nu.
Är det sant? Inte ja. Så snabbt?
Ja. Tre herregud. Dagar så var de sju första platserna fullbokade och nu...
Herregud.
Det är två på kö. Jag funderar... Nu har jag ju bikurser och sånt i sommar. Jag kommer ju att minska på bikurserna och på resandet för att det sliter. Det kostar för mycket helt enkelt. Det gör det. Det är skitroligt.
Det är också bara en bisyssla.
Ja, alltså jag kan köra någon bikurs här hemma vid och så förhoppningsvis få upp mina distans online-utbildningar och sånt där på bin. Men jag tycker det är fantastiskt roligt att ha kurser och sånt där. Och då tittar vi just på det här och det här är egentligen det jag vill att göra från början. Sen blev intresset så himla stort av de här bikuperna och det här så att det blev bara det under en period. Min blogg. Och min webbsida, den heter ju småbruk.se. Ja, det var ju det som var tanken, men så blev det biodling istället. Men det är ju bara en liten del av allt jag gör, va? Men jag pratar med min hustru så här. Och vi har fått förfrågningar från långväga, alltså Norrbotten, övre Norrland och så vidare. Om att ha en sammanhållen småbrukarkurs.
Mm-hmm.
För nu är ju den naturliga tanken, det är ju liksom att ha den utspridd lite över säsonger, va? Och nu börjar vi med en fyra dagars då, den som är, och den har ju en dag i maj, en helg i juni och en dag i september med konservering, skörd och så vidare.
Ja.
Men det är ju jobbigt att åka ner flera gånger 120 mil från Norrbotten, va?
En jävla flängande.
Ja, det är det. Det är en tuff resa det där också. Och jag tänkte så här, ska vi köra en 3-4 dagar sen ner? Och min hustru sa att det där blir för mycket för dig. Du kan inte stå och undervisa 4 heldagar i sträck, va?
Nej.
Du tar det 2 månader innan du blir folk igen, va?
Ja.
För jag är bra sleten efter en helg också, ska jag säga. Det blir väldigt intensivt. Det är skitroligt, men det blir intensivt, va? Så jag funderar på om man ska göra så här att man kör... Antingen 2 dagar en helg, intensivt då med heldagar, men då blir det en kortare helg. Eller om man ska göra så här, att man kör halvdagar och sen får folk vara med här och jobba.
Ja, men det är klart det ska vara så.
För då kan man köra, alltså tänker om man åker långt så känns det lite med 2 dagar.
Ja, men det är ju när man jobbar som man lär sig. Det är därför också, man har kurs. Ja.
Ja, precis, va. Så att man kan göra lite intensivare genomgångar. Någon lite kortare föreläsningar och så vidare. Och sen...
Det är så här du ska få igång din fiskodling, Patrik.
Den har jag lagt åt sidan. Det får bli regnvattensamling istället. Det där. Med mina IBC-tankar som står här. Du, jag tänker så här. Ja, vi har ju våran... Instagram-konto i vantan på katastrofen.
Ja.
Om folk kunde, om jag ska göra ett inlägg där nu med någon bikupa och lite grejer som vi har pratat bin idag, så kanske folk kunde skriva vad de tycker. Om det skulle vara bra att ha en 4 dagars, men kanske köra föreläsningar, genomgångar, halvdagar och sen att man får pröva på olika saker.
Patrik, ska vi göra så här att vi släpper iväg lyssnarna nu och så kan du och jag prata om vilka inlägg vi ska lägga ut på Instagram så att säga off cam.
Okej. Okay. Du får utbilda mig i det här lite, Kalle.
Vi hörs igen om en vecka. Du kan hänga kvar, Patrik. Hej då!
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.